I dagens Sparpodden pratar vi bland annat om...
Det är också mitt bästa tips till de som drömmer om att bli entreprenör eller företagare. Bästa dagen att sälja ett dåligt bolag, det är igår. Men den näst bästa dagen att sälja ett dåligt bolag, det är idag. Jag är en känslomänniska, jag tycker börsen är jäkligt roligt, så jag kunde inte låta bli av degen där.
25 år gammal, men redan en rutinerad programledare inom finans. Han har jobbat med mig i 5 år tidigare. Han driver egna bolag och är en gedigen aktiesparare med mycket insikter. Jag säger varmt välkommen, Albin Kjellberg.
Tack så mycket, Ara.
Du, Albin, det känns som att på något sätt är din story lite av min story. Men på ett annat sätt så är din story helt unik ifrån min story. Vart är det vi börjar för att förstå finansmannen Albin Kjellberg?
Ja, bra fråga. Finansmannen kanske tar i. Skulle man vilja kalla mig för gycklare och hovnar i finansvärlden. Vi bara kör på och försöker underhålla och få folk att tycka saker är kul. Men, jag började min väg in i finans och liksom att jag alltid velat jobba med aktier. Och den vägen in började jättetidigt, för jag kände redan när jag var 15, och det är ju både lillgammalt och märkligt kanske, men kanske också därför jag inte hade jättemånga kompisar heller. men det var att jag ville jobba med aktier, det visste jag redan då. Och sen så växte det ännu starkare under gymnasiet. Då visste jag verkligen inte ville jobba med aktier. Och då är det lite kul med tanke på att vi sitter här, för att när jag väl blev 18 år så tjatade jag mig in på Nordnet. Och då, det ska jag verkligen säga, så att jag tjatade mig in att få börja jobba på Nordnet. Och då som jag satt och ringde till nya kunder på kvällar och välkomnade dem och sådär.
Alltså när du tjatade, du hängde ut dem på Twitter också och sa att ni måste svara mig.
Ja, exakt. För att jag sökte jobb här och det var ingen som svarade på mina ansökningar, för att det de sökte var folk som gick på högskolan eller universitet som ville att extra jobb, alltså studenter. Jag gick gymnasiet, det var inte det de sökte. Men då hade jag inte jättemånga Twitter-följare, men ett par hundra. Och då så skrev jag, och på den tiden funkade Twitter så att om du taggade någon så syntes det inte. Men satte du en punkt före, då syntes det för alla. Så jag skrev punkt@Nordnet så att alla som följde mig skulle se att jag skrev till Nordnet. Och så skrev jag ungefär, hej, jag sökt jobb och ser, jag får inga svar. Det verkar som det kommer bort i papperskorgen. Eller liksom, hur ska jag göra för att det ska komma fram? Och då ringde några dagar senare... Eller då svarade Faras, som fantastisk herre som jobbade här och sen jobbat på andra ställen också, men som jobbat med finans länge, och svarade och sa att jag ska kolla vart jag tagit vägen. Och sen några dagar senare då ringde en annan kille som heter Rami upp mig, som var chef här då för den där avdelningen som sen började på, och sa att han hade fått tips om mig av Faras. Och det var inte det jobbet jag hade sökt, men då hade de ju ändå hittat något annat åt mig.
Nej, för det ska sägas att i en värld jag upplever, för vi kan väl spoila att jag har jobbat med dig 5 år på EFN, så upplever jag att det är väldigt mycket fokus på utbildning. Man ska ta kandidat, det är liksom standard. Master, ja, men det är väldigt plus i kanten. Och sen så kommer det som en frisk fläkt att det går att slå sig in på finansbranschen och göra det bra dessutom. Och gå din väg direkt från gymnasiet. Och du var inte ens klar på gymnasiet, eller?
Nej, när jag började jobba på Nordnet och sitta på kvällar gick jag ju fortfarande 3 på gymnasiet. Och sen lyckades jag klamra mig kvar här, så efter jag slutade gymnasiet. Jag hade drömmen faktiskt, eller tanken att jag ville gå Handelshögskolan, men hade för dåligt betyg i matte. Och då tänkte jag ska tenta upp det där mattebetyget, så tar jag Handelsen. Och då så, vad ska jag göra under tiden? Men då kan jag jobba här på heltid. Så då lyckades jag klamra mig fast och jobba på Nordnet. Det som hände dock var att till våren när det började bli lax att söka högskola och universitet, så hade jag fortfarande inte tentat upp det där mattebetyget. Och mitt i det, så något som också hände, då var att då började det också höra av sig folk som ville rekrytera mig vidare bort härifrån. Och de som drog det längsta strået då, det var EFN och Charlotte som hörde av sig. Så då började jag, efter att ha jobbat här i 2 år, så började jag jobba på EFN istället. Och att jag började jobba då med liksom, finans-tv och finanspoddar, det är ju bara ren slump. Det var ju ingen tanke att det var något jag ville göra eller så. Jag visste att jag ville jobba med aktier och finans, men vad jag ville göra inom det, om jag ville vara aktiemäklare eller jobba med corporate finance eller vad jag skulle göra, hade ingen aning. Så det var bara ren slump att jag hamnade där.
Och den här Charlotte är ju Charlotte Stjerngren.
Exakt.
Som
rekryterade både dig och mig till EFN.
Faktiskt, faktiskt. Jag skulle säga att det var en av de märkligaste arbetsintervjuerna jag någonsin varit på. Det var hon och Anna Fagerström som senare blev vår ansvarig utgivare. Och jag kommer ihåg att Charlotte tittade i mobilen hela tiden i intervjun. Och plötsligt när jag säger någonting så bara tittar hon upp som om det var det mest konstiga man någonsin kan säga. Och sen tittar hon ner i mobilen igen. Och sen mitt i vår diskussion så bara avbryter hon och bara, vad har du för aktier? Och det var tydligen en väldigt viktig fråga, för beroende på vad man svarade så fick hon en bild av vad det var för typ. Och, nej.
Jag fick samma fråga faktiskt. Men...
Nej, hon gör det på alla, ja. Jag vet det. Det, nej, det var verkligen speciellt. För jag kommer ihåg att jag började där. Jag upplevde dig som en otroligt, otroligt översnäll och glad person. Det var... väldigt, väldigt speciellt. Och sen skulle vi slå oss in i finansbranschen. För vi var ju ynglingar. Det var inte så att vi stoppades upp på programledarjobb på toppen på en gång.
Nej.
Hur var den tiden för dig?
Det var tufft. Jag visste, i och med att jag inte, det var inte ett jobb jag hade sökt. Och det var ju inte en färdig roll. Det var inte så att de sa, okej, men vi söker, eller vi rekryterar in dig som programledare eller reporter, eller du ska göra det eller det. Utan det var ju ungefär, du får hitta din egen plats. Du får skapa din egen plats. Och jag var inte redo för det. Alltså jag var ju för ung och hade för lite arbetslivserfarenhet för att hamna i en sits där jag ska skapa min egen plats. Och jag hade ju aldrig gjort det förut. Så det var ju väldigt svårt och jätteknepigt. Och det tog ju lång tid för mig att göra det. Så första två åren där så var ju bara egentligen någon slags dimma där jag knappt minns vad jag gjorde och inte gjorde. Utan det var ju först år tre som jag började göra lite program som folk såg och hade väl börjat komma igång. Jag tror det var kanske år två jag började göra uppe sitta kväll. Då började jag få göra lite grejer, men framförallt år tre då jag började göra andra saker, verkligen började det började liksom bli på något sätt att jag är framför kameran och gör program.
Och uppesittarkväll är ju någonting du fortfarande gör idag, så att det var ju en, du startade inte den men du tog upp den och sen så jobbade du mycket på den på EFN, och jag vet att du var väldigt driven. Alltså du jobbade stenhårt med den.
Ja, men så fort man hittade någonting som var ens grej så ville man inte släppa den. Eller liksom, så fort man hittade någon slags öppning för att kunna skapa sig någon form av roll och plattform att faktiskt göra någonting bra och synas, så vill man ju verkligen göra någonting bra av den. För man hade ju väntat på den öppningen. Det kan ju vara ärligt att säga att det skulle faktiskt dyka upp någonstans där man kunde få känna att det här är min grej här.
Och ja, du sitter... I den rollen så stannar du ju, du är fortfarande kvar på EFN, även om du jobbar kanske mindre än heltid.
Du konsultar åt dem numera.
Ja, du konsultar. Mm. Så var det ändå en stor del av din uppväxt.
Ja.
Och känns det nu mera som en självklarhet att du ska vara framför kameran framöver också, eller är det någonting som du känner...
Det är inte ett måste för mig att jag måste vara framför kameran. Jag har aldrig tyckt att det är jobbigt att vara framför kameran, men jag har heller aldrig känt att det är någonting jag verkligen måste göra. Så jag skulle kunna tänka mig att göra annat också, men jag tycker att det är extremt roligt. Så att jag fortsätter gärna att göra tv och video och poddar, för att jag har ju med åren börjat tycka att det är extremt kul. Så jag är glad så länge jag får fortsätta göra det.
Och precis... som vi märker att när man har en programledare för finans så får man ju träffa ganska intressanta gäster. Jag antar att du har precis samma upplevelse, att man får ganska mycket intressant kunskap därifrån när man själv ska investera. För under hela den här tiden så har du ju faktiskt investerat på egen hand.
Ja, absolut. Och det var ju därför jag ville börja jobba med det här. För jag handlade ju aktier redan då när jag var 15 och kände att det här vill jag göra. Och har ju handlat sedan dess. Så att i år firar jag 10 år som på börsen. Vilket är rätt kul. Och det är ju rätt bra jobbat.
Det är rätt bra jobbat som
ja,
25.
Ja, och jag har alltid tyckt att det är kul. Jag har alltid velat jobba med det. Jag har alltid tyckt att det är roligt. Och förhoppningsvis har man ju blivit bättre med åren också. Av att både... ja, men ha möjligheten och chansen att få jobba med att ställa frågor till folk som är smartare och duktigare än en själv och kan mer, för att suga in lite av deras kunskap. Men också har jag väl förhoppningsvis hunnit göra lite misstag redan och lärt mig av dem också.
Och vi har, ja, nu när vi ändå pratar om dina egna investeringar, så blir var det en tittare som frågade vilken som har varit din bästa investering i procent.
Mm.
Och det, jag tror jag vet svaret. Men och det här måste ju, jag tolkar den här, det måste ha hänt liksom historiskt, så att ingenting som nödvändigtvis du sitter i nu.
Nej, exakt. Nej, den bästa investeringen jag har gjort i både procent och kronor, det var när jag 2017, jag är ganska säker på det, köpte det som då hette Nordic Leisure. Kan ha varit, jo, det var 2017. Och sen blev en labs. Och där gjorde jag flera 100%. Jättemycket pengar. Och det var ju jättekul. Det är ju, å ena sidan så var det ju kul att få en sån fullträff. Å andra sidan så undrar man ju vad man har gjort för fel för att inte utvecklas än dess. Och hitta några nya fullträffar som är så bra. Man kanske har stagnerat lite, vem vet, som investerare. Men det var kul, för det var en rejäl fullträff. Och det var också första gången jag kände att jag verkligen hade gjort tagit allt från A till Ö. Jag hade hittat bolaget självt, alltså upptäckt det själv genom olika screeningar och på liksom börsdata hade jag screenat, och så hade jag verkligen räknat. Jag hade både målat upp ett scenario om vad som ska hända, och det som var grejen var att det var ett bolag som nyligen hade sålt ett varumärke som var en stor del av bolaget. De sålde ett bettingvarumärke. Så kvar satt bolaget med framförallt en kassa. Och någonting ska de göra med den kassan. Och då så räknade jag ut ungefär att, men kan de investera den i nya företag som ger så här mycket i avkastning varje år, vilket är en, jag kommer ihåg att jag räknade med en rätt modest avkastning, då borde värderingen på nuvarande vara så här mycket. Och så kom jag fram till att det var extremt billigt. Och det som var så roligt var att, och det var ju också mer tur än skicklighet, men bara några veckor efter att jag hade köpt, då kom första investeringen där de använde pengarna. Men sen ska man också komma ihåg att det räcker ju inte att tjäna pengar på aktier, det räcker ju inte bara hitta ett bolag som har pengar att investera. De måste ju köpa rätt saker också. För det är ju lätt att ha kassa och förvärva bort den på strunt. Men de köpte rätt saker, och då började ticka in och kursen började stiga och det gick bra. Sen hade jag tur att jag, den har ju liksom haft både uppgång och fall, och jag sålde väl visserligen långt ifrån toppen, jag sålde för tidigt, men jag säkrade hem i god tid, fin vinst.
Ja, lite kul hur vi skilde oss 2017. Ja. Jag kommer ihåg att du tjatade rätt mycket om det här bolaget.
Ja.
Och jag hade Tobin Properties som gick käpprätt åt skogen i och med amorteringskravet. Man kan verkligen säga att våra kurvor gick åt olika håll 2017.
Just där och då i alla fall. Sen kanske du har fått revansch lite senare.
Alltså, du har varit en så jäkla irriterande investerare. Du har alltid prickat så här, hur jäkla tur som helst. Bara jag kortade börsen så här igår. Jag bara, Albin, där kanske du kortade för tidigt. Så bara ser man hur börsen går ner och ner och ner. Och man bara, hur gör han? Nej, irriterande.
Eller så berättar jag bara om de bra affärerna för dig och gömmer undan de dåliga.
Ja, men det.
Varför jäkla det?
Men en sak som jag kommer ihåg, och vi brukade jogga ihop.
Ja.
Och jag har inte i närheten av din kondition. För det var sjukt, alltså det var bara du som pratade och jag bara nickade. Liksom. Ja. Och så bara liksom tjatade du hål i huvudet på mig om Lyko.
Ja.
Och det var också en annan... det var väl en fullträff, eller?
Ja, det var en fullträff. De var fortfarande halvfärska på börsen men hade harvat på ganska mycket. Alltså kursen hade väl rört sig ganska sidledes. Och de lyckades jag fånga upp precis innan den här inflektionspunkten där de började visa viss lönsamhet. Och det var ju då värderingen och kursen började dra när de började visa att vi kan gå break-even eller bättre. För de var ju en tillväxtfas där de backade för att kunna, alltså liksom investerade pengar i att växa kraftigt. Och med all rätt så finns det ju alltid någon form av skepsis från börsen, och framförallt nu i år har det blivit en ännu skarpare skepsis mot bolag som växer och växer men utan att göra vinst. Och när de bevisade att men vi kan göra vinst om vi vill, då började börsen uppvärdera dem. Och jag kom in där strax innan, för jag började se att i lönsamheten att nu börjar liksom skalan bli så bra att lönsamheten börjar komma. Och det var väl också, jag skulle vilja säga att analysen var rätt, men sen var det ju tajmingen tur. Och det var också lite tur med tajmingen i Nordic Leisure. Och det är väl det som är den gemensamma nämnaren för de lyckade affärerna jag har gjort, att jag har haft tur med tajming. För jag är en rastlös människa. Så ibland när jag har gjort rätt analys, men det har tagit för lång tid för ett bolag att börja stiga, eller liksom det jag trott ska spela ut ska börja spela ut, så jag blir rastlös och sålt. Så att jag, de gånger jag gjort som bästa affär har jag haft tur med tajmingen. Och jag måste nog ha lite tur med tajmingen för att ha tålamodet. För jag är tyvärr lite för rastlös och tyvärr lite för mycket känslomänniska för att vara en riktigt bra investerare. De bästa investerarna jag känner, framförallt de bästa tradersen jag känner, är såna här riktigt kyliga maskiner till människor som inte blir stressade av att deras trade går åt fel håll eller deras bet går åt fel håll. Utan de har kalkylerad risk, de sitter och väntar, de är lugna med det. Och det är inte jag. Jag är inte riktigt, jag har inte den disciplinen.
Och om vi vänder på det, för vi har fått en ganska intressant fråga från Carl Hernryd som undrar, det jag är nyfiken på är hur han tar sig igenom en förlustaffär så snabbt och smärtfritt som möjligt. Givet att det var något han verkligen trodde på, ville skulle lyckas.
Mm. Ja, men det viktigaste sättet för att ta sig igenom en förlustaffär, det är så snabbt och smärtfritt som möjligt, är att bästa dagen att sälja ett dåligt bolag, det är igår. Men den näst bästa dagen att sälja ett dåligt bolag, det är idag. Och det där är någonting som jag har kämpat med som investerare, som jag tror att många kämpar med som investerare, att klippa navelsträngen till bolag som inte levererar. För man sitter där och tänker att snart vänder det, eller okej, jag ska sälja, men den ska bara studsa upp lite först, eller den ska bara tillbaka till noll, sen säljer jag. Men problemet är att ett felköp, ett dåligt bolag, ett bolag som inte levererar, tenderar, det är inte alltid så, men tenderar tyvärr ofta att fortsätta att inte leverera. Och det finns sällan då någonting att vänta på. Att vänta på någon studs som inte kommer, eller att vänta på att de ska tillbaka till noll innan du säljer. Ja, men det är tyvärr troligare att de hinner falla ännu mer. Så att det jag har jobbat med, det som jag blivit bättre på och var mitt bästa tips för att då undvika smärtsamma förluster, det är: leverera inte ett bolag som du har trott. Säg, om du har gjort en analys att de ska öka omsättningen så här mycket, eller de ska öka, vdn lovar att de ska nå de här målen och de inte gör det, de levererar inte. Våga klippa navelsträngen, våga bara klippa. Och just det här med att man ska göra någon så här konstig process, att man ska sälja lite först eller så här, men bara plocka bort det. Det är som om man har en sportreferens. Har du en startelva där en spelare inte ens är i närheten av att leverera, så här, visst, ge honom eller henne två matcher eller tre matcher och se om det kommer igång. Men efter en hel säsong med 30 raka matcher där det inte levereras, då måste du ju bara säga nu passar du inte här i den här startelvan längre.
Är det Mats Fenger eller vem var det du inte gillade i Hammarbys mittbacklinje som du tänker på nu, eller?
Nej, han är ju fantastiskt bra.
Vem var det du alltid hade?
Ja, jag kommer inte ihåg, men det finns, man har alltid någon att haka upp sig. Men han är underskattad, han är klart underskattad.
Nej, okej. Nej, men vi kan ju säga att du är en Hammarby supporter utan dess lika.
Ja, det finns de som är ännu bättre supporter än jag, men jag är ovanligt hängiven.
Ja, du är på i toppen definitivt,
ja,
är det ju.
Ja.
Och det jag vill in på nu är att du har ju gjort reinvesteringar till viss del, men precis som för andra unga så är första man ska investera för sin första lägenhet.
Mm.
Och den köpte du ju för inte så länge sedan, något år sedan eller så.
Jag köpte den i coronasvackan 2020.
Självklart, på tal om timing.
Ja, och då hade jag också tur, ska gudarna veta. Då hade jag också jättemycket tur, för det var precis, alltså coronasvackan på bostadsmarknaden var extremt kort och bostadsmarknaden var mycket trögare än börsen. Alltså jag gick på visningar hela från januari 2020, då hade inte corona kommit än, men ända in i maj 2020. Och när jag gick i maj, februari 2020, då var det fortfarande högtryck, börsen var stark, ekonomin var stark, man gick på visning, man tyckte något var bra, man la ett bud och ganska snabbt så bara stack det iväg och man var helt chanslös. Alltså, det var ju nästan så att även om man hade råd att matcha så orkade man inte, för att det bara kom bud, man orkade inte vara med i budgivningar där det var 30 andra som slogs om objektet. Det var liksom, kändes meningslöst. Men sen så kom corona, börsen klappade ihop ganska snabbt, du minns ju själv och ni som lyssnar eller tittar minns ju också själva, det gick väldigt fort på börsen. Alltså det var liksom, när börsen väl fattade, när myntet trillade ner, då gick det fort. Men, och då tänkte jag, aha, nu ska jag köpa bostad, gå på visning. Men det var som om inget hade hänt. Där var det fortfarande stark marknad och många på visningar och budgivningarna drog iväg. Så det var som att medan börsen brann och var ner 20% på någon vecka, så var det liksom business as usual på bostadsmarknaden. Det är ungefär som den där hunden som sitter i det där brinnande huset. Bara, this is fine. Och så var bostadsmarknaden ungefär tills någon gång, och då kändes det nästan som när börsen redan hade börjat bottna. Då någonstans kom det någon form av krisinsikt på bostadsmarknaden. Och då började jag helt plötsligt bli ensam på visningarna. Och det var i maj någon gång. Och då hade jag tur då att jag var på en visning där det inte var så många andra. Jag var inte helt ensam, men det var inte många där. Och jag var den enda som var budgivare. Så jag hade tur med tajmingen, fick ett jättebra pris.
Självfallet.
Ja.
På tal om...
Det var en avstickare.
Ja. Jag hade väl kanske också lite tur med min egen, men... Det där är ju typ egentligen, så pratar man om investeringar, så pratar man om aktier normalt sett. Men det där är ändå din största investering du någonsin gjort.
Mm. Och i kronor och ören är det ju hittills den bästa om man ser till vad som är marknadsvärderingen. För att det blev ju en full träff. Den steg ju ett par hundratusen bara inom ett halvår efter att jag hade köpt den. Det gick ju, själva den här studsen upp, liksom. Det, mer eller mindre tog det en månad för den att studsa 200 000 från den här slags coronabotten. Som var, och det var ju ett flyt, men det var ju en lång väg att spara dit. Jag började ju spara tidigt och bodde ju kvar hemma hos mamma och pappa medan jag jobbade heltid för att hela tiden kunna stoppa undan. Och sen jag kunde ha varit ännu aggressivare i att spara. Jag fortsatte ju åka och liksom, jag kunde fortsätta leva livet och gå på restaurang med kompisar och åka utomlands och sådär. Så hade jag varit aggressivare i mitt sparande så hade jag nog kunnat flytta tidigare. Men å andra sidan så är det ju, menar, 20-årsåldern är en fantastisk period av livet. Då vill man ju liksom passa på att uppleva saker också. Och det tycker jag också är viktigt om man lyssnar, att livet är ju här och nu. Så även om det är viktigt att spara och investera, så får det ju aldrig gå till överdrift. Alltså det är ju precis som att det aldrig är gött när det är för varmt, så är det aldrig gött när det är för kallt heller. Så precis som att det är viktigt att inte vara en sån som aldrig sparar, så är det också viktigt att inte bli en sån som sparar rejält så jag kommer på sen att jäkla vad jag missar. Men jag, tack vare att jag sparar, och jag sparade ju på börsen. Och det ska man ju komma ihåg, att det kan ju också vara riskabelt om man ska använda pengarna snart. Det skulle jag till och med vilja hävda var ett lite hybris move, och kanske så här i efterhand undrar jag hur jag tänkte när jag hade hela kontantinsatsen på börsen. För det hade jag verkligen. Och jag hade ju tur med att jag började skala. När jag började gå på visningar januari 2020, då började jag skala ner min börsposition. För att då ville jag ändå kunna ha pengarna redo om det skulle bli någon slags snabb affär. Och det var ju också en ren tur att jag då inte small med allting i mars när coronakraschen kom. För att då hade jag redan hunnit sälja av, säg hälften av min börsposition eller någonting. Så att visserligen tappade jag en del pengar såklart, men det blev ingen katastrof och kris som om jag hade fortfarande legat all in. Och det var ju också mer tur än skicklighet i tajming.
Sen som du och jag båda gjorde det, men du gjorde det på rätt tajming. Ja. Du hade också en kort position som dämpade fallet.
Ja, det är precis. För att det jag inte hade sålt av, så hade jag också, just för att jag visste att jag vill flytta snart, så hade jag hedgat upp med en liten kort position för att liksom, om det kommer en börskrasch, kunna säkra upp så att jag inte tappar hela insatsen.
Och du körde en mini-future, eller?
Ja, exakt. Återigen, det bästa hade nog varit om jag bara inte hade haft så jäkla mycket pengar på börsen, för att ska du använda det som en kontantinsats och köpa en lägenhet inom ett år, då ska inte pengarna ligga på börsen. Men jag kunde inte hålla fingrarna borta för att jag tycker att börsen är så kul. Det är det handlar om för mig också. Så här, ska man vara nyttomaximerande, avkastande, smart person, så kanske man inte ska, eller så ska man inte ha pengar på börsen som man ska använda för att köpa en lägenhet om ett år. Men jag är ju inte en nyttomaximerande smart person. Jag är en känslomänniska. Jag tycker börsen är jäkligt roligt, så jag kunde inte låta bli av degen där.
Senare i Sparpodden.
Det är också mitt bästa tips till de som drömmer om att bli entreprenör eller företagare. Det som har fungerat är inte nödvändigtvis det som kommer fungera när botten är satt eller om den redan är satt. Alltså, och vad som kommer att driva nästa cykel.
Också, vilket är helt otroligt med tanke på din ålder. Du är också en entreprenör.
Ja, det kan man ju säga. Det känns som att det gått lite vad ska man säga, inflation, inte bara i världen sista åren, utan också inflation i uttrycket entreprenör.
Ja.
Men jag driver ju bolag, fler än ett, så det får man väl lov att kalla för.
Och alltså, det är inte hobbyprojekt det här.
Nej.
Utan det är ju bolag som faktiskt
går bra, går med vinst.
Ja, ni har för anställda också.
Ja, absolut.
Ja, men då är du en entreprenör. Du är alldeles för ödmjuk.
Ja. Ja, men det stämmer. Jag driver, utöver då att jag numera då jobbar som konsult inom finans, med jag är moderator på börs- och aktieevent, jag är programledare på liksom frilansbasis, så har jag ett annat bolag som äger och driver sajter, I det här fallet så har vi en travsajt, en spelsajt, eller liksom, de fokuserar på att skapa guider och tips kring det hela, så att liksom en sajt som fokuserar på guider och tips kring och nyheter kring trav, och en fokuserad på mer allmänhet, olika sporter då. Och så håller vi på faktiskt att smyga igång en tredje sajt som kommer fokusera mer på investeringar, så det blir kul också och baka in det intresset i det hela. Men ja, men det stämmer, och det var aldrig en tanke att jag skulle starta bolag på det sättet. Alltså jag satte mig aldrig ner och sa nu ska jag starta företag, eller nu ska jag bli företagare, eller nu ska jag bli entreprenör. Utan jag och en bekant kompis som heter Johan, och startade första sidan då, som var travsidan, bara på kul. Det var aldrig en tanke att nu ska det här bli ett stort seriöst företag eller någonting, utan det var lite på kul. Det var lite ett fritidsprojekt. Första två åren gick vi back, och det var bara för att det var roligt. Och sen när det väl började ta fart, då blev det ungefär, jaha, nu måste vi göra något av det här liksom.
Men det som är helt sjukt med när du berättar de här storyna, det är att du så här, ja, men jag hade ingen plan på att hamna som programledare inom finans.
Nej.
Det bara blev så, nu har jag massa jobb där. Jag hade ingen plan på något företag, men nu, nej, har vi tre.
Ja.
Och det är det så att det är skönare att jobba så för dig, för att du har ju inte satt någon press på dig.
Nej, så är det kanske. Och att jag har ju aldrig riktigt exakt vetat vad jag vill göra. Och då är det ju, har det dykt upp olika möjligheter, och några har känts rätt och några känns fel, och sen har det dykt upp sånt som känns bra. Så har man ju märkt om det funkar eller inte, och så har jag nog haft en del tur med att det ofta har fungerat, och jag tyckte det är kul. Jag är en ganska lättroad person också. Jag tycker många saker är kul, så att jag har ofta också tenderat att hamna på ställen då tycker jag ofta är väldigt kul.
Och därför är jag ju nyfiken på James Webb, som har ställt en fråga till dig som är: vad gör Albin om 25 år? Ligger på en playa i Karibien. Alltså, nu är du 25 år.
Tror jag 50 då.
Och vi får inkludera att du har ju varit spädbarn och växt upp på grundskola liksom, så, och sen har du ju gått en rask takt.
Ja.
25 år till.
Nej, men om 25 år så tror jag inte jag ligger, förhoppningsvis ligger jag väl på stranden några veckor om året, för det tycker jag är rätt skönt att ladda batterierna. Men inte alltid, alltså jag återigen jobbar med saker som är kul, och så länge de fortsätter vara roliga så vill jag jobba med dem på ett eller annat sätt, och det hoppas att jag gör om 25 år också. Sen kan man ju alltid väga upp och ner liksom hur mycket ska, för nu jobbar jag jättemycket för att alla mina jobb är så roliga, och jag har inga barn som behöver uppmärksamhet och tid och sådana saker, så nu är det ju lätt att jobba jättemycket och tycker det är jättekul, men då kanske man vill jobba lite mindre, det vet jag inte, men jag kommer inte ligga dygnet runt på en strand, för då det får man ju ingen stimulans. Det är ju inte, det är alltid kul första och kanske andra veckan man ligger på stranden, men vecka tre eller vecka fyra då börjar det ju ändå krypa lite att man vill ha någonting att göra liksom. Så är det ju.
Jag är också nyfiken på vad som händer dig fram till 25 år.
Jag är nyfiken på vad som händer dig om 25 år.
Se. Nej, man har ingen aning. Men jag har ju en bild av att du kommer fortsätta vara... Det känns som att du kommer ha typ 3-4 barn. Och sen kommer du vara jätte överpositiv hela livet ut. Jag kan verkligen se framför mig liksom så här, men, kärnfamiljen. Så, ja.
Ja, man vet aldrig. Men just det där om att man ska tycka saker är kul, det är också mitt bästa tips till dem som drömmer om att bli entreprenör eller företagare. Man kommer ingenstans av att sätta sig ner och börja starta företag utifrån perspektivet att jag ska bli företagare. Eller väldigt sällan att man kommer någonstans och liksom försöker pressa fram någon affärsmodell ur ingenstans. Utan de flesta som blir duktiga företagare, de flesta företag som blir bra, är folk som utgår från något de tycker är kul, något intresse, och sen så råkar det bara bli bolagiserat för att, ja, du måste ju till slut bolagisera det för att det ska bli någon ordning. Och det är ju för att om du hittar något intresse, något du tycker är kul, då kommer du sticka ut, för du kommer tycka det är roligare än alla andra, du kommer orka jobba mer än alla andra, och du kommer orka inspirera, och du kommer liksom våga marknadsföra, och du kommer sälja in din idé, och då lyckas du. Så att vill man starta företag, vill man bli entreprenör, börja från att du hittar något form av kall eller någon grej som känner, det här är min grej. Det behöver inte alltid vara att det är din största hobby eller ditt intresse, men då behöver det vara att det är något kall. Att kanske lösa ett problem eller någonting som verkligen du lär dig, liksom känner att du brinner för. För att det finns alltid någon som har någon liknande idé eller sådär. Men det är den som tycker det är roligast och som därför orkar brinna mest, tycker det är roligast och jobba hårdast, det är den som kommer vinna.
Och om jag för detta till... Du är fortfarande programledare på många olika sätt och är ju inne i finansbranschen utöver att driva bolag och så. Och då blir jag ju nyfiken på om du har med dig någon spaning. För du måste väl säkert ha några spaningar.
Ja, absolut. Det har ju varit ett väldigt tufft år. Och mina investeringar har gått ganska dåligt i år. Jag har å ena sidan... under början av året så hade jag visserligen inte jättemycket risk. Men å andra sidan så när börsen började gå ner så började jag dipköpa lite för tidigt. Och jag började framförallt dipköpa en del i fastighetsaktier. Och det gick ju inte bra för de har ju fortsatt ner. Så där vände jag på klacken faktiskt och gav upp efter ett tag. Men sen har jag också liksom fått lite, vad ska man säga, stöd av att jag har haft spackarna. Två stycken, Bure och Creades spacken.
Det har typ inte hänt någonting för de sitter på en påse pengar.
Exakt, så att det har liksom stött upp lite. Så att det har inte gått jättebra för mig i år. Det kunde ha gått sämre. Jag är ner lite mindre än börsen. Men liksom det har varit, i år har jag förlorat pengar. Jag har förlorat, och eftersom min portfölj har växt och jag har sparat så har jag aldrig förlorat så här mycket pengar. För när det kommer tidigare svackor så har jag haft mindre pengar. Men så att det har ju varit ett tufft utmanande år. Och det har ju fortsatt vara utmanande, för att det är ett slagigt år. När kommer botten, eller är det redan satt? Ingen vet. Eller ja, de med duktiga spåkulor vet säkert. Jag har ingen aning, jag har inte en bra spåkula. Och extremt dålig på börstiming, tycker jag själv.
Jag vill säga emot, men fortsätt.
Ja, och så att jag känner mig väldigt kluven inför om botten är satt eller om det kommer senare. Men liksom, det har varit ett utmanande år. Det som jag har snappat upp, som jag fick sagt till mig av någon annan som jag tyckte var intressant och som jag verkligen, som fick mig verkligen öppna öronen mycket, och jag har glömt vem det är jag ska ge cred där, och om du lyssnar så snälla förlåt mig, men det var att det som har fungerat fram tills den här börstoppen i januari är inte nödvändigtvis det som kommer fungera när botten är satt eller om den redan är satt, alltså, och vad som kommer att driva nästa cykel. Om man ser så här in fram till millenniekraschen eller liksom IT-kraschen, då var det IT-aktier som drev och även till viss del liksom typ Ericsson och Nokia. De kom ju aldrig riktigt tillbaka, så de som köpte eller de som började dipköpa dem på botten och tänkte att det här blir nästa vinnare, för någon var vinnare innan det här liksom klappa ihop. De hamnade ju på efterkälken. Och samma med de som plockade upp under liksom åren fram till och med finanskrisen, så vad gick bra? Ja, men det var olja och banker gick kalasbra. De verkligen drev på börsutvecklingen. Och den som fångade upp banker efter finanskrisen tjänade ju pengar från den absoluta botten ett tag, absolut. Men senaste 5 åren har du inte tjänat jättemycket pengar på äga bank. Och olja tjänade du, det var ju liksom, de kom ju aldrig tillbaka. Alltså liksom att äga typ Exxon från finanskrisbotten. Ja, det är också samma där. Det gick väl absolut bra kanske från den absoluta botten upp. Men sista 10 åren har ju inte olja varit jätteroligt. Och lite samma nu. Satt man på de här supervinnarna under coronahåsen. Det är inte säkert att de inte blir vinnare i nästa cykel. Men man ska inte tro att bara för att de var vinnare fram tills börsen toppar ur så är det de som blir vinnare i nästa cykel. Utan mitt bästa tips är att våga tänka lite nytt. Våga fundera vilka bolag kommer driva på nästa supercykel. Vad kommer bli nästa vinnare i nästa bulltrend när den kommer eller om den redan har börjat. Det är lätt att tänka, vad funkar förut, jag kör på det igen, det känns tryggt, det går fort. Det kan fungera, men återigen, vill du bli en stor vinnare så ska du hitta de här nya drivarna. Vad driver nästa bulltrend? Vilka kommer vara ångloket? Vilka det blir? Jag har ingen aning, då hade jag redan köpt dem och tagit pengarna och stuckit.
Har du ingen gissning?
Inte än. Det känns som att dammet måste lägga sig lite från den här turbulensen som har varit. Men det som blir vinnarna då, det är det man vill köpa nu.
Så basically vad du säger, det är att ta Sinch som exempel. Gick kanon innan, nu är den ner, vad kan det vara, 80%, men kanske mer i år. Det behöver inte vara kanonläge och dippköpa den nu bara för att den gick bra innan.
Precis, inte av det, inte av den anledningen. Det kan finnas andra anledningar till att ett kanonläge och dippköpa Sinch, men inte bara att tänka det som gick bra innan kommer börja gå bra nu så fort bäsen lägger sig. Det är inte säkert. Det kan vara så, men det måste inte vara så. Och det blir lätt att tänka att det som har fallit mest från toppen måste vara de bästa köpen. Men det blir för first level thinking.
Här är dock, här kommer du få en liten tuffare fråga.
Ja, det behövs.
Men jag bara så här tänker, det du säger är det som har gått bra innan behöver inte gå bra nu.
Nej.
Det som har gått bra innan den här kraschen var ju att det var ju så här hysteri, IPO ska komma in, spackarna börjar komma in där. Och så säger du till mig att du har investerat i spackar. Hur tänker du där? Är inte det next level IPO-hysteri?
Jo, men spackarna är ju en defensiv investering från mig. Det vill säga att de ligger ju och lufsar på ganska flat medan investerarna och börsen väntar på att de ska köpa något. Och jag köpte dem mycket för att jag tänkte att 2022 kan inte bli så himla bra som 2021 var. Liksom. Det ska mycket till att det blir till festår på börsen och då är det bättre att köpa något som är liksom, fortfarande finns en uppsida i, gör de något förvärv, börsen gillar det, då kommer det gå upp, men annars så kommer det hålla sig, stå emot om det blir riktigt tuffa börstider. Men jag, ska man vara krass, så här, backarna gick ju aldrig jättebra. Det var ju inte de som de var ju någon slags, absolut kan jag hålla med om att de var någon slags frukt av den här supercykeln och börshåsen, men de drev ju inte jättemycket på indexutvecklingen, för det är inte jättemånga av dem i Sverige som har rosat marknaden än. Det har inte varit någon hysteri på spackar som har stuckit iväg flera hundra procent, utan tar man dem jag har, de handlas ju 10% under IPO-kurs. Och även efter de kom in på börsen så, ja, när de kanske steg någon procent, men sen backade de ju ganska snabbt ner till sin liksom introduktionskurs.
Alltså jag har ju sett att några av de här spackarna har handlats under alltså sin kassa.
Ja, de handlas 10% under kassan.
De gör det fortfarande?
Ja.
Se där.
Sen har de bränt lite pengar under tiden ska sägas, men de handlas fortfarande en bit under kassan, ja. De är ner ungefär 10% från introduktionskursen, och det är ungefär där kassan ligger.
Men borde inte det, så här, bara rent logiskt för att gå till ditt försvar, är det inte enklare nu för en spack än innan?
Jo, alltså, men det är därför jag har behållit dem. För att nu kanske jag tycker att den här defensiva mekanismen i dem börjar spela ut sin roll, för nu börjar det bli intressantare att hoppas på en börsvändning. Men å andra sidan så är det ju nu värderingar kommer ner lite med sansade nivåer som de faktiskt kan hitta någonting att köpa upp. För det kanske också var ett av skälen till att de som jag har, Bure och Creades, aldrig köpte någonting under den här superhåsen, för att allt hade för höga prislappar och för många budgivare, så de hittade ingenting som var rimligt. Nu när värderingar kommer ner, en del likviditet försvunnit från marknaden, så kanske de faktiskt kan köpa någonting till en rimlig prislapp. Och min teori, det här är ett ganska köpbaserat på en ganska tafflig kort analys, och det är att Bure och Creades har bra rykte generellt. Det är respekterade investmentbolag. Min enkla teori är att de inte kommer vilja riskera det genom att göra något taffligt köp i sin SPAC som ändå har deras varumärke i namnet. Och därför kommer de se till att dra i alla kontakter och i hela sitt nät att det ska bli bra affärer och att det ska bli bra. Det är en ganska simpel analys som jag rekommenderar absolut ingen att rygga whatsoever, för att den är extremt enkel och simpel. Men jag vet ju hur det själv är. Om jag satte mitt namn på någonting så skulle jag ju vilja att det blev bra. Annars så skulle jag känna att det liksom skadade mig. Och så tror jag att Bure och Creades känner, och jag tror att de jobbar rätt hårt för att det där ska bli bra.
Och sen så har du är inne på Twitter, och där är det väldigt populärt med utdelningar, utdelningsinvesterare. Så finns det ju FIRE-trenden, Financial Independent, Retire Early. Så att långa, korta drag, de vill leva på utdelningarna för att gå i tidig pension och så. Jag upplever att du har aldrig lockats av det.
Nej, Dels för att jag kanske jobbar... Men jag har respekt för... Jag tycker att hela FIRE-diskussionen kan blivit ganska svartvit. Där det finns då en ringhörna som drömmer om FIRE och tycker att det ska bli skitkul. Och en annan ringhörna som tycker att de är helt tappade och säger att de är snåla, tråkiga människor som inte njuter av livet. Och jag kan på något sätt försöka stå lite mitt emellan. Jag upplever att många FIRE-människor, de kanske inte har privilegiet att jobba med sin hobby, utan de kanske jobbar med någonting de inte tycker är jättekul. Och då säger kanske vän av vården, ja men byt bara jobb där. Jo men man får faktiskt vara ödmjuk. Alla kan inte jobba med sin hobby. Alla har inte lyxen att kunna jobba med saker de tycker är kul. Och alla kanske inte ens hittar något kall de vill jobba med som de tycker är jättekul. Utan deras kall i livet kanske är att uppfostra barn, eller vara med familjen, eller vara ute och jogga, eller vad det nu än är. Så att jag tycker att de som är liksom anti-fire eller mot fire ibland blir lite svartvita och inte riktigt ser fire-hörnets version och varför de drömmer om att faktiskt pensionera sig tidigt. Likväl som att de som är fire kanske inte alltid heller ser fördelarna med att faktiskt jobba på en del. För att det är rätt kul att jobba om man hittar någonting. Och även om man inte hittar något kanske man vill jobba lite grann och så. Men i alla fall, utan att fastna i hela FIRE-debatten. I och med att jag tycker det är kul att jobba, så har jag aldrig haft intresse av att pensionera mig tidigt. Och i och med att mitt investerande, jag när jag investerar vill maximera avkastning, så har jag aldrig varit intresserad av att leta utdelningar för utdelningarnas skull. För, och det här har säkert sagt i 1000 poddar, men 10% är absolut avkastning, det vill säga kurstillväxt plus utdelningen tillsammans, kommer alltid vara bättre än 9% i direktavkastning och 0% i kurstillväxt, enligt mig. Det vill säga, för mig handlar det om att få min portfölj att växa så mycket som möjligt. Jag har inget emot att köpa ett bolag som delar ut. Det kan vara ett väldigt sunt tecken på att de har stabila finanser och en hög lönsamhet. Men jag letar inte utdelningar för utdelningarnas skull. Och det har blivit så ofta att när jag hittar ett bolag jag gillar, så har de ofta så många grejer på gång och så många olika tillväxtben, oavsett det handlar om att investera i sin egna verksamhet och växa den, eller investera i förvärv, att de inte delar ut eller delar ut lite, för att de vill hålla sina pengar i arbete, och de hittar hela tiden nya ställen att stoppa in, nya projekt och nya ställen att stoppa in pengarna i. Och då blir det inte så mycket utdelningar.
Nej, jag upplever att du, när du pratar om finans, ja, så är du extremt upprymd. Du är glad och tycker det är jättekul. Och när du pratar om hästar, är du det. Och Edin Malmgård, Ekka Lundin, ja, frågade en riktigt, riktigt bra fråga, tyckte jag. Mm. Ekka Lundin frågar, handen på hjärtat, hästar eller aktier?
Och det är en väldigt bra fråga. Och den har jag fått så många gånger att jag börjat ändå fundera på den mer och mer. Men jag skulle säga att som jobb, för det beror ju på vad, liksom, vad väljer som vad. Men om så här, handen på hjärtat, måste jag välja att jobba med något av det, då väljer jag aktier. Jag tycker det är roligare att jobba med aktier än med liksom trav och hästar. Som fritidsintresse är det lite svårare. Men där skulle jag nog ändå fortfarande säga aktier. Och då är också frågan hästar som är häst, spelar på hästar eller hästar som är hästägande. Men jag väljer nog ändå aktier ändå. Det som gör det svårt är att jag, något som jag verkligen hittat en kärlek i, det är just det här med hästägandet. Jag har verkligen fäst mig vid några av mina hästar och verkligen ser dem nästan som, jag tror ungefär som folk känner till sin hund eller katt liksom. Men ska man liksom jämföra intressena och så här, jag har älskat aktier sedan jag var 15. Det har ju alltid varit på något sätt det som kom först och det som har på något sätt lyst starkast.
Vänta, om du känner sån kärlek till dina hästar och så, ja, känner de kärlek tillbaks till dig? Har de koll på vem du är?
Ja, den stora tjocka som är bäst har ju lärt sig känna igen att det är han som kommer med morötterna. Så han sticker alltid ut huvudet och ser om det finns någon liten morot att sticka i.
Och vad är målet för dig då? Någonting jag kan liksom respektera de som kör FIRE, att de har ett väldigt tydligt mål. Ja. De vet varför de investerar, de vet vad målet är. Jag vet att du investerade kontantinsatsen för att öka på den, i hopp om att öka på den för att köpa den första lägenhet.
Ja.
Okej, nu då?
Ja, nu... Målet för portföljen och investeringarna skulle jag säga, det är att få så bra avkastning som möjligt och utvecklas som investerare.
Nu varför? Har,
för att jag tycker det är kul. Alltså återigen det här med att...
Det är bara intresse.
Ja, och se hur bra investerare kan jag bli. Hur många procent kan jag avkasta om året? Hur stor kan jag bygga portföljen? För det är ju ett intresse, och det är, för mig får jag en positiv kick av att se att investeringarna går bra, portföljen växer. Men jag har respekt för att det är inte alla som känner så. Många investerar ju inte för att det är så himla roligt, utan för att man faktiskt drömmer om trygghet eller lite tidigare pension eller spara undan till barnen, och att liksom att själva aktiehandlandet eller investerandet i sig inte nödvändigtvis är liksom det roliga, utan det är att se pengarna växa. Men jag tycker att för mig är det inte målet som är roligt, utan resan dit, så att säga, alltså själva processen. Och sen ska jag väl säga att jag letar väl kanske lite nya mål. Alltså jag har ju satt upp då och då i livet, har satt upp mål när jag började intressera mig faktiskt, satte jag faktiskt tidigt upp ett mål, ett nedskrivet mål. Jag är för dålig på att skriva ner mål, det ska man egentligen göra, att jag vill jobba med aktier. Och sen när jag väl började jobba med aktier, då hade jag lyckats med det. Och då blev det lite så här, vad ska jag nu då? Och sen så satte jag väl upp något mål liksom om att... och det var nästan andra gången i mitt liv jag skrev ner ett mål. Det var nyår mellan 2019 och 2020. Nu ska jag köpa lägenhet. Och så checkade jag av den också. Och sen så här, vad gör jag nu då? Så nu måste jag väl fundera lite på vad jag ska ha för stort mål med livet. Jag har det ju också väldigt bra. Liksom. Jag trivs bra med dagarna och livet och vad som händer och hur jag har det och sådär. Jag är väldigt tillfreds.
Alltså jag måste säga på fullaste allvar, på EFN hånade det mig så mycket om att jag inte hade köpt en lägenhet. Jag hade blivit typ 23 då. Och bara vetskapen om att du började leta efter lägenheter satte sån jäkla skräck i mig. I vilket hånande. Alltså det var verkligen att jag satte igång. 2019,
du är lite äldre än mig.
Jag är 2 år äldre än dig. Mm. Så 2019 så köpte jag min.
Ja.
Men jag hade ju en så här, hade jag inte gjort det.
Och innan väntat, mig.
Ja, herregud vilka hån jag hade fått då. Alltså, ni var helt brutala. Helt brutala.
Men det kanske var en bra press för dig. För du, vi har jobbat tillsammans i 5 år. Och är det någonting jag lärt mig så är det att du jobbar ju verkligen bra under press.
Japp.
Och när man liksom tar fram lite tävlingsmänniskan och vad ska man säga, lite djävulen ur dig. Så här, folk jobbar ju olika. Vissa vill ha pepp, vissa vill ha press. Och du är nog hellre den som tar press än pepp.
Du var ju bara så här, kolla Ara, nu har min video gått superbra. Inte din. Och du blir så här, herregud, jag ska visa honom. Ska visa honom visningar. Jäklar, nu ska man, men så är det 100%. Leverar under press. Du levererar typ alldeles oavsett som miljön. Bara folk inte liksom taskiga mot dig, bara du får liksom lugn och ro.
Ja, men jag är nog lite mer att jag levererar bättre under pepp än press. Men det beror nog mycket på att jag sätter väldigt mycket press på mig själv. Alltså jag har ju alltid, jag har alltid varit tävlingsmänniska, jag har alltid velat prestera bra. Jag har på något sätt, och det där har jag lärt mig lite mer under livets gång, men jag var en sån som alltid i skolan hade svårt att förstå varför andra runt omkring mig inte ville få högsta betyg eller inte ville vinna fotbollsmatchen på gympan eller inte ville vinna kulleken på rasten. För mig, vad ska man göra med livet om man inte vill vinna eller inte vill vara bäst? Jag fattade ingenting liksom. Det är väl klart man vill det. Och så insett att man är ju olika. Vissa känner så, vissa känner inte så. Men jag har alltid satt den pressen på mig själv. När jag ska göra något ska det bli bra. Är det något man kan liksom mäta, då vill jag prestera så bra det går. Så att jag tror att så här, jag sätter så hård press på mig själv ofta att jag tror kanske att det inte behövs, att, eller liksom, det kan nog nästan hjälpa de andra att trycka på ännu mer, för då jag har redan satt så pass mycket press på mig själv.
Nej, men det vad den gör, det funkar hittills.
Ja, skönt.
Jag måste runda av här, men Albin, superkul att du var tillbaka hit. Faktiskt lite surrealistiskt att jag faktiskt intervjuar dig. Vi brukar intervjua någon annan tillsammans om det är någonting vi gör ihop. Så.
Och till lyssnarna vill jag be om ursäkt då. Att vi har känt varandra i 5 år. Att det är risk att det blir lite intern skämt och klubb för inbördesbeundran när vi är bra vänner. Liksom. Så,
ja, exakt.
Till de som har lyssnat ända hit, tack för att ni har lyssnat så här långt.
Och ni får ju inte missa oss nästa onsdag när vi är tillbaka. På återseende.